Thomas Bolme läser I nationens intresse, den tredje boken i serien om Carl Hamilton, av Jan Guillou.
Kapitel 1. Maria Szepelinska Adamson hade 90 sekunder kvar i livet. Men mannen som stod med ryggen mot henne, demonstrativt bortvänd som hon uppfattade det, hade inte den ringaste tanke på att skada henne. Han såg ut genom fönstret, fast där inte kunde finnas något av intresse. Den svarta floden, en övergiven park i vinternatt på andra sidan och fem pilträd som nådde nästan ner till vattnet med sina lägsta grenar. Det var annat på sommaren, men nu var det vinter och natt. Det enda hon kunde se av hans ansikte var hur käkmusklerna rörde sig, som om han bet ihop om orden. Han hade övertydligt bestämt sig för att inte svara henne längre. Han vägrade att reagera vad hon än sa. Hade hon vetat mer om honom, bara något av det centrala i den kommande polisutredningen, skulle hon alldeles säkert ha kvävt sin plötsliga impuls. Men nu var det som om hon ville tvinga honom att reagera, förmodligen bara det. På glasbordet intill henne låg en skärbräda med resterna av en bit ungersk salami och den japanska kökskniv i specialhärdat molybdenstål som han gett henne förra gången. Hon tog upp kniven och höll den i handen medan hon på nytt försökte få honom att svara. Men han stod med ryggen vänd mot henne som en ogenomtränglig mur av tystnad. När hon höjde kniven och tog några hastiga steg fram mot honom gav hon till ett kort skrik av ilska eller förtvivlan för att han skulle vända sig om. Maria Szepelinska Adamson, som blev 34 år gammal, hann aldrig uppfatta vad som hände. Det är tveksamt om hon ens hann känna någon smärta. Men hon var medvetslös innan hon landade på golvet och där på den vita ryamattan forsade nu livet snabbt och oåterkalleligt ur henne. Ungefär en halv liter per pulsslag. Knivsnittet över hennes hals gick ända in till nackkotpelaren. Han stod länge lutad över henne, med ett hårt grepp om kniven. Han kände det som om stora delar av hjärnan slagits ut i en plötslig kortslutning. Han begrep vad som hänt rent fysiskt, men han förstod inte sammanhanget. Till slut bröt han sig ur sin förlamning och gick 3 meter bort och sjönk tungt ner i en av de vita skinnfåtöljerna. Det stod en telefon bredvid honom och han sträckte först ut handen för att ringa, men han ångrade sig mitt i rörelsen när han såg att han fortfarande höll kniven i handen. Han la ifrån sig kniven på glasbordet och satt sedan orörlig i över en timme, medan hans blick växlade från den döda kvinnan till telefonen och vidare till kniven på glasbordet. Bredvid kniven fanns en liten blodfläck som han koagulerade innan han bestämde sig. Han reste sig hastigt och gick ut i köket. Det var rimligt att börja med disken. Ingen skulle i efterhand kunna avgöra om det hade diskats före eller efter mordet, och nu försvann alla hans fingeravtryck från porslin, glas och bestick. När han diskat färdigt torkade han systematiskt av alla ytor som han själv hade kunnat komma i närheten av när de hjälpts åt att duka. Sedan tog han ett par tallrikar och några bestick från diskstället i en handduk och bar in dem till den döda kvinnan och stämplade föremålen med omväxlande hennes högra och vänstra fingertoppar. När han ställt tillbaks föremålen i diskstället tog han en fuktad wettextrasa och gick tillbaks in i lägenheten. Det tog honom en dryg halvtimme att torka av alla ytor som han kunnat vara i närheten av. Den här gången hade han inte satt sin fot i sovrummet. Det underlättade arbetet. När han gått över tamburen och badrummet på samma sätt vidtog nästa fas. Det var viktigt att inte förila sig, att ha gott om tid på sig och tänka efter när han nu skulle välja fortsättning. Det var för sent för att åstadkomma ett sexualbrott. Den rättsmedicinska undersökningen skulle utan tvekan avslöja allt som hänt kroppen efter döden, och dessutom ville han inte behandla henne så förnedrande.